som förhindras fiska i sina fiskevatten. Så det är ju någonting som gemene man också följer här i Filippinerna.
Och vilken roll skulle då USA kunna ta om det skulle bli en territoriell konflikt mer tydligt mellan Kina och Filippinerna till exempel, eller Taiwan?
Ja, där är ju USA möjligen lite vagare. Man har ju inte sagt liksom exakt i vilken form den här hjälpen som man ska ge Filippinerna i så fall, vilken form ska det vara. Men det är klart att USA är ju den allra viktigaste säkerhetspartnern för Filippinerna och för många andra länder här i regionen också.
Axel Kronholm, vår korrespondent på plats i Manila. Det är P1 morgon du lyssnar på. Klockan är snart 8. Då får vi nyheter. Marta Einerstam-Karis, vi har bland annat de kritiserade taxiresor.
Ja, Region Uppsala vill att taxibolaget Bolt ska köra sjukresor, något som kritiserats av Taxiförbundet.
Vi ska prata lite om Kents avslutningsturné efter nyheterna klockan 8. Grönland också, men först nyheter.
Polisen vill kunna avlyssna barn utan att de misstänks för brott. Jurister vill att regelverket för ministrars aktieinnehav skärps. Och vittnen berättar om kidnappade kvinnor i Syrien. Det är Ekots rubriker klockan 8. Först då i Morgonekot om att polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år utan att det finns en misstanke om brott, så kallade preventiva tvångsmedel. Vi hör rikspolischef Petra Lund.
Här handlar det om att verkligen skydda barnen och se till att de inte hamnar i grov kriminalitet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel, men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda sådana här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
Men jag kan hålla med om att i vissa avseende är barn känsligare, till exempel när det gäller att frihetsberöva dem. Men när det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma, att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation. Så vi delar inte utredarens uppfattning just när det gäller kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna. Och polisen vill gå längre än utredningen föreslår i ytterligare en fråga. Det gäller möjlighet till hemliga tvångsmedel mot personer under 15 år när det finns en konkret brottsmisstanke, alltså inte i preventivt syfte. Att införa en sån möjlighet var något som utredaren föreslog i julas, men där vill polismyndigheten kunna använda hemliga tvångsmedel vid fler brott än vad utredaren föreslår.
Reporter Simon Andrén. Barn och unga som är frihetsberövade vittnar om våld och allvarliga rättighetskränkningar på låsta institutioner som häkten och SIS-hem. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som bland annat bygger på djupintervjuer. Ekot har låtit andra barn och unga läsa upp några citat ur rapporten.
Vi är fortfarande människor här inne, men det känns inte så. Det känns som att vi behandlas som djur. Vissa personalen bryr sig inte alls.
88 frihetsberövade barn och unga har suttit i långa samtal med barnombudsmannen. Deras berättelser inifrån häkten, SIS-hem och anstalter vittnar om institutioner där rättigheter kränks och grundläggande behov ignoreras.
Jag har varit med om hemska saker i mitt liv, men ingenting har någonsin varit värre än det här.
Äldre män har nakenvisiterat unga tjejer. Maten är ofta kall, ibland fryst. Det kan vara brist på mensskydd. Alla får inte heller den undervisningen eller de 4 timmarna med sällskap, det vill säga utanför isoleringen, som de enligt lag har rätt till.
Ska vi förändra ett barn som har begått allvarliga brott så gör vi inte det genom att kränka dem ytterligare.
Juno Blom är barnombudsman.
För det här är ju barn som många gånger aldrig har fått en första chans i livet, utan som på olika sätt har levt i en utsatthet i stort sett sedan de föddes.
Antalet frihetsberövade barn och unga ökar i Sverige. Förra året påbörjades 509 häktningar av personer mellan 15 och 21 år. Mer än 100 fler än året innan, enligt statistik från Kriminalvården. Juno Blom understryker att tiden de spenderar innanför låsta dörrar måste användas rätt.
Så man får skolgång, så man får bearbeta liksom det man har gjort mot andra, men också vad man själv är utsatts för. Och sen måste man ju ha en plan efter frihetsberövandet. Men det här liksom fallerar ju på alla de här nivåerna, och det är ju också otroligt allvarligt, kan jag känna.
Reporter Sara Nuder. Och socialminister Camilla Waltersson Grönvall ser ett behov av att göra om statens institutionsstyrelse efter rapporten. Hon skriver i en skriftlig kommentar till TT att, citat, det är minst sagt bekymmersamma vittnesmål som återges i rapporten, slut citat. Hon skriver också att det är oacceptabelt att barnen inte får den utbildning och sjukvård de har rätt till. Så ska vi till Syrien, för i samband med massakrerna mot alawiter och kristna nära den syriska medelhavskusten kidnappades också många kvinnor. Vår korrespondent har pratat med en man som av rädsla för repressalier vill vara anonym, men vittnar om hur kvinnor fördes bort av vad han kallar utländska jihadister.
أخذوا بنات أطفال من العشر سنوات.
De tog flickorna, barnen. De tog många kvinnor och flickor. En grannflicka, hon var bara 7 år. De har fört bort minst 500 kvinnor till Idlib, säger han. De uppmärksammade massakrerna av civila alawiter, men också kristna i Syrien, har lämnat hela samhällen övergivna och tomma. Vittnesmålen om det ibland urskiljningslösa dödandet har varit många och starka. Mannen som nu berättar försäkrar att han med egna ögon sett mord på civila och hur flickor och kvinnor förts bort, kidnappats. Ja, försäkrar han. Jag såg det själv, hur de slängde in dem i bilar eller på flaken och körde iväg. Han berättar också om en vän till familjen. En 12-årig flicka som gjorde våldsamt och ursinnigt motstånd när de försökte föra bort henne. Flickan dödades då inför ögonen på sin mamma. Flera som jag talat med säger samma sak. Hur de sett kvinnor kidnappas av jihadister, ofta utländska, och att de inte hört av kvinnorna sedan dess. Vi har inte hört någonting sedan de togs av de utländska mujahedin-krigarna från Afghanistan och Pakistan. Jag tror att de togs för att utnyttjas sexuellt, säger mannen. Men det finns också uppgifter om att vissa av kvinnorna kidnappats för att släppas mot lösesummor. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Det har skett en jordbävning i Myanmar. Enligt det tyska geologiska institutet har skalvet en magnitud på 7,7, och där själva epicentret var nära staden Mandalay i centrala Myanmar. Jordbävningen kändes i flera grannländer, bland annat i Thailands huvudstad Bangkok. Den skedde på 10 kilometers djup. Sverige igen. Det behövs skarpare regler för ministrars aktieinnehav. Det menar nu flera experter efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer. Ekots genomgång visar att ingen av de ministrar som handlat med aktier de senaste åren använder sig av en extern förvaltare. Och det förvånar Claes Sandgren, professor emeritus i juridik vid Stockholms universitet.
Ja, jag menar att ministrar bör inte överhuvudtaget handla med aktier, därför att det kan väcka misstankar att det inte går rätt till, att de utnyttjar information på ett otillbörligt sätt.
Ministrar får äga och handla med aktier, men risken för att misstänkliggöras för att gynna sig själv eller att hamna i intressekonflikter har gjort att flera ministrar ur de senaste regeringarna valt bort att äga aktier.
Men 9 ministrar i den nuvarande regeringen äger aktier, och flera av dem har också handlat med aktier under mandatperioden, enligt dokumentation från regeringskansliet. Ingen av dem använder en extern förvaltare. Det innebär alltså att ministrarna själva fattar beslut om att köpa, sälja eller behålla.
Det tycker jag är förvånande.
Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.
Det är också en väldigt enkel åtgärd för att slippa en massa diskussioner, det är att sätta aktierna under förvaltning.
Efter Ekots avslöjanden om nuvarande utrikesministern och arbetsmarknadsministerns aktieaffärer tycker Joakim Nergelius, Claes Sandgren och Tom Madell, som är professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, att Sveriges riktlinjer för ministrars aktieinnehav behöver skärpas och att rekommendationen bör vara att ministrarna anlitar en extern förvaltare. Både arbetsmarknadsminister Mats Persson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard har sagt att de inte gjort något fel och att de följt det svenska regelverket. Men Maria Malmer Stenegard avfärdar inte idén om extern förvaltare för ministrar.
Jag tycker det är en intressant diskussion, men idag är det ju inte så regelverket ser ut.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Reportrar var Emily Rosén och Sven Karlsson. USAs försvarsminister Pete Hegseth är på besök i Filippinernas huvudstad Manila idag. Och budskapet han förmedlade var att det amerikanska förhållandet till Filippinerna är starkt.
I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country.
President Trump har varma känslor för det här fantastiska landet, sa Pete Hegseth när han mötte Filippinernas president Ferdinand Marcos och klargjorde att USAs åtagande till ländernas försvarsavtal och partnerskap är orubbligt, pansarklätt.
He and I both want to express the ironclad commitment we have to the mutual defense treaty and to the partnership.
Det här är Pete Hegseths första resa till Asien som försvarsminister för en administration som säger sig vilja prioritera militär avskräckning mot Kina.
Peace through strength is a very real thing, specifically in this region, considering the threats from the communist Chinese.
Under dagen kommer Hegseth att föra samtal med Filippinernas försvarsminister Gilbert Teodoro. Axel Kronholm, Manila.
Och fler amerikanska toppolitiker är på resa. Idag väntas nämligen vicepresident J.D. Vance och hans fru komma till Grönland för ett besök på en amerikansk militärbas där.
Jag syns han går lite till, han respekterar inte det grönländska önskar och väl.
Trump respekterar inte grönländernas egna val, säger Benedikte Ingemarni, Grönlands huvudstad Nuuk. En stad som skulle ha fått besök av en amerikansk delegation i veckan, men så blir nu inte fallet. I helgen meddelades det att vicepresidentens fru Usha Vance, USAs säkerhetsrådgivare Mike Waltz samt energiministern Chris Wright skulle besöka bland annat Nuuk. Det utan att ha fått en inbjudan av varken den grönländska eller den danska regeringen. Något som ledde till starka protester både i Nuuk och Köpenhamn. Men i tisdags tog historien en ny vändning.
And you know there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself and so I'm going to join her.
USAs vicepresident J.D. Vance berättade att han själv skulle följa med sin hustru på resan. Men ganska snart stod det också klart att det nu inte blir något amerikanskt besök i det grönländska samhället. Paret Vance ska bara besöka den amerikanska militärbasen Pituffik Space Base i nordvästra Grönland. Ett besök som inte ses som lika kontroversiellt. Och från danskt håll drar man nu en i alla fall tillfällig suck av lättnad. Utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har sagt att han ser de ändrade planerna som en deeskalering från amerikanskt håll.
Daniel Hedström.
Och David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
Nu till något helt annat. För Region Uppsala vill att taxibolaget Bolt ska börja köra sjukresor åt dem. Något som Taxiförbundet är kritiska till. Lennart Kalderén är förbundsordförande där.
Jag blir bestört därför att vi har länge gått och fruktat att någon kommun eller region skulle öppna dörren för Bolt och Uber.
Det är från och med april nästa år som Bolt kan börja köra åt regionen. Bolaget har inte något kollektivavtal och flera medier har rapporterat om hur förare har långa dagar, låga löner och dåliga villkor. Totalt vill regionen skriva avtal med 14 taxibolag. Tre av dem är medlemmar i Taxiförbundet. Förbundet är oförstående till att Region Uppsala vill knyta upp Bolt.
Det innebär att man släpper in företag som alltså motsätter sig kollektivavtal.
Region Uppsala får inte ställa krav på att bolagen ska ha kollektivavtal enligt EU-lag. Men däremot att de ska ha villkor som följer lägsta nivåerna för löner, arbetsdagar och semester. Ellen Åberg är avdelningschef för serviceresor på Region Uppsala.
Och de bolag som lägger anbud och som lever upp till de krav vi har ställt, de tecknar vi avtal med. Det är så det fungerar.
Lina Dalander, Sverigechef på Bolt, skriver till P4 Uppland att de inte känner igen sig i att deras förare skulle ha dåliga villkor eller låga löner. Bolt menar också att de kommer att uppfylla samtliga krav i avtalet med Region Uppsala, inklusive löner, arbetstider, semester och arbetsmiljö.
Reporter Hugo Miller, P4 Uppland. Så vädret. Idag får hela landet molnigt till att börja med. Ett område med regn i fjällen övergående i snö passerar åt nordost över främst de västra landskapen. I sydöstra Götaland och ostligaste Svealand klarnar det upp efterhand. Från i sydöstra Götaland 12-14 grader till längst i norr ner mot 5 minusgrader. Tillbaka till dig Elias som har fått en gäst i studion.
Det har fått, vi ska hålla lite på henne. Vi ska nämligen ta nästa resa av en representant för den amerikanska administrationen. Vi hörde ju om Pete Hegseth i Asien nyss. USAs vicepresident J.D. Vance, han kommer idag landa på Grönland. Han kommer att göra sin fru Usha Vance sällskap där. Ett besked, den resan dit alltså, som har rört upp starka känslor. President Donald Trump har ju flera gånger sagt att han vill ta över Grönland. Ulrika Bergqvist är producent på P1-programmet Konflikt och befinner sig på Grönland i huvudstaden Nuuk. God morgon.
God morgon. Här är klockan 5, så det är väldigt tidigt.
Ja, väldigt tidig morgon hos dig. Vi är glada att du är uppe. Det har varit en berg- och dalbana av besked kring amerikanernas besök på Grönland den här veckan. Du kan väl ta oss igenom, vad är det som har hänt?
Mm. Det är ju framförallt spännande vilka som skulle komma och vart de skulle landa. Veckan började med att Usha Vance, då, vicepresidentens fru, skulle komma och delta i en hundslädestävling i Grönlands andra största stad, Sisimiut. Det här sågs av många som en sorts PR-jippo för att lyfta amerikanernas image lite här på Grönland. Det är bland det mest grönländska man kan göra och vara med på sån här hundslädestävling. Och amerikanerna hade då skänkt pengar till den här tävlingen också för att stötta den. Och hit till huvudstaden Nuuk, där jag befinner mig nu och har befunnit mig en vecka, så strömmade det en massa amerikaner och danska poliser som fått rycka ut från hela Danmark för att kunna skydda de här prominenta och ändå oinbjudna gästerna. Det landade plötsligt två stora militärplan på flygplatsen här och alla undrade vad de innehöll, och det var då, visade sig vara fyra skottsäkra fordon. Men den här veckan har ju slutat då med att det bara blir paret Vance, inte andra ministrar som det först var tänkt, som kommer hit till Grönland. Det är inte heller Nuuk, eller alltså den största staden här då, eller Sisimiut, den andra största staden som får besök, utan amerikanerna har valt, paret Vance då har valt att åka till landets egna militärbas, Pituffik Space Base. Den ligger långt upp i norr, inte alls nära platser där det bor många grönländare. Det här är faktiskt en plats som ligger 150 mil norr om Nuuk. Det kanske säger något om avstånden här.
Ja, det säger lite om storleken på den där ön. Okej, men trots den här nedskalade varianten av resan då, paret Vance, de är ju inte officiellt inbjudna. Varför väcker det här så starka känslor?
Ja, men vi kan lyssna på en av de kvinnor jag har mött här under veckan. Hon heter Line och gick runt i Nuuks lilla centrum i snöyran igår eftermiddag.
I think it's very provocative that they come here, and I don't like them to be here, and I think Trump's comments about taking Greenland is very bad and unrespectful for the Greenlandic people and for Denmark and the Danish people as well.
And what about J.D. Vance's wife coming to do this sleigh race? Was that something that would have been a good thing?
No, it would not have been a good thing. We don't want them here in Greenland. I mean, they can come here as guests, but they were not here as guests. They were here as political persons.
Ja, Line där, inte så positivt inställd, Ulrika. Är det så här det låter?
Ja, men mycket. Det finns de som tycker att det är lite spännande med att amerikanerna visar intresse såklart för Grönland. Och det finns många som är kritiska till Danmark och vill prata självständighet och så och få någon sorts hjälp av USA i den diskussionen såklart. Men det, vi har också hört folk vara riktigt rädda för vad som ska komma och framförallt då har de varit upprörda över att amerikanerna kommit hit utan en officiell inbjudan och utan att det finns en sittande regering här som kan ta emot dem.
Du, de senaste officiella reaktionerna då från Danmarks statsminister till exempel, hur låter de?
Ja, Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, hon har varit ovanligt skarp den här veckan faktiskt och sagt att den amerikanska administrationen har lagt oacceptabel press på Grönland och då Danmark genom att agera på det här sättet, alltså att framförallt att komma oinbjudna. Det här är uppenbarligen inte ett besök som handlar om Grönland eller vad Grönland behöver eller vill, sa hon till exempel häromdagen.
Vad vet vi då om vad J.D. Vance faktiskt ska göra under det här besöket?
Ja, det är väl ingen som riktigt vet. Jag försökte fråga folk igår och pratade bland annat med någon säkerhetsexpert här. Det som förväntas är väl att han kanske håller något tal där uppe på basen eller så och pratar med sina egna soldater och ser att de gör ett bra jobb. Det är väl också så att man kan se det som att de uttrycker tydligt att Grönland är en viktig plats rent säkerhetspolitiskt. Det är ju det Trump också har gett uttryck för upprepade gånger de senaste månaderna.
Vi får se då vad som händer under detta besök. Tack så mycket Ulrika Bergqvist som är producent på P1-programmet Konflikt och på plats i Nuuk alltså. Då ska vi ta den senaste veckans stora musikhändelse. Så lät det då det började för 30 år sedan. Ingenting någonsin från Eskilstuna-bandet Kents första album. Men nu är det slut. Den senaste veckan har hundratusentals människor sett deras återförening och återigen då upplösning. Sjätte och sista konserten igår. Kritikerna är ganska enade om att det var väl utförda konserter. Men upplevelsen i publikhavet, hur var den? Återigen har den svenska konsertpubliken fått sig en känga. Tina Merhafsson finns här i studion, musikjournalist på P3. God morgon.
God morgon.
Du var där igår. Hur var sista spelningen?
En betydligt piggare publik än vad det var den första och andra kvällen där jag också var där. Det märktes att det fanns en nerv. Det märktes att det var sista. Hela liksom parkett då med, som var fullt av stående fans, hela vägen liksom långt bak vevade man med armar och dansade och var liksom, ja, men känslouppfyllda. Jag kan inte säga om de var glada eller ledsna, men antagligen båda två.
Ja, tror
jag.
Visst. Men du håller med om det här då? Alltså, den här upplevelsen av publiken, Erika Fält på Aftonbladet skrev till exempel om att hon blev tillsagd när hon dansade. Publiken är för stel. Är det din upplevelse också?
Jag tror att publikbeteendet har förändrats den senaste tiden och det kan ha många förklaringar. Just när det kommer till såna här så himla stora ikoniska akter som ju Kent är för den svenska musikscenen så blir det väl kanske också lite där att så här, vissa fans anser sig ha liksom mer rätt att vara där typ också, vilket kanske då gör att de också då anser att de kanske får ha åsikter om hur man ska bete sig. Generellt så ska man ju vara snäll i publiken kan jag tycka och låta de som vill dansa, dansa om de är i vägen eller trampa på en tå kan man säga någonting, men annars kör bara.
Svensk publik har ju också fått kritik tidigare, eller hur?
Japp, det var när Beyoncé inledde sin senaste världsturné, Renaissance-turnén här, som ju var i Sverige, men det har också sin förklaring, alltså det var ju så himla mycket, man hade ingen aning om vad man skulle se, det var 3 timmar oerhört tajt show. Det var väl klart att vi var många som var superkoncentrerade på minsta detalj och kanske inte hade tid att dansa. Sen är det ju så, generationsmässigt också, man behöver inte vara jättegammal för att typ så löparknä som strular eller någon liten ischias som är störig. Då kanske man inte pallar hela, ja, men 2 eller 3 timmar fullt ös konsert att liksom stå och tjoa och kimma.
Så svensk publik är inte nödvändigtvis sämre än någon annan, bara lite mer ischias eller så.
Det kan vara så, det kanske är för att vi inte har så mycket sol, jag vet inte.
Vem vet. Vi tar in Po Tidholm också som är musikkritiker på DN. God morgon.
God morgon, god morgon.
Du har ju också varit på Kent här. Vad tänker du om det där, din bild av publiken först? Hur har den varit?
Ja, men jag kan mest bli fascinerad över den här masshysterin. Liksom att impulsen är att ja, men alla andra ska gå, då ska jag också gå. och så blir det ett försäljningsargument i sig, så att det liksom bara läggs på. Liksom. En miljon Elvis-fans kan inte ha fel. Det var ju ett försäljningsargument för att sälja Elvis-skivor en gång i tiden. Jag tycker att man borde gå åt andra hållet och gå på mindre band och sprida ut sig lite i Sverige.
Okej, det är många som gick på kant som inte borde ha gjort det.
Ja, det tycker jag nog faktiskt. Men det blir ju mera... Alltså, den här typen av arrangemang är ju inte riktigt kulturupplevelser, utan de är ju en del av upplevelseindustrin. Alltså, de är också, hänger ju också ihop med en hotellweekend i en stor svensk stad kanske, och lite andra aktiviteter, och gå ut och äta och shoppa lite när man ändå är i stan och sådär. Liksom. Så att det blir väl mera sånt.
Är det fel?
Nej, det är det såklart inte. Det är bra för ekonomin, men jag vet inte om det liksom driver kulturen och musiken framåt riktigt. Det här var ju dessutom ett band som inte hade gjort någonting på 10 år. Så det var ju gammal musik per definition, så att säga, som alla redan hade hört.
Är det här en ny liksom, tendens i samhället? Du nämnde ändå Elvis där, eller har det alltid varit så här?
Ja, Elvis var väl kanske speciellt. Jo, men jag tycker nog det faktiskt, därför att kostnaderna har pressats upp så himla mycket. Och också liksom lönsamhetsmodellerna i musiklivet. Och då har liksom skapat en polarisering där den bästa lönsamheten givetvis finns om man skalar upp någonting så mycket som möjligt. Och då får man den här typen av väldigt stora produktioner. Och då skulle jag säga att nackdelen också som publik på sådana stora produktioner är ju att konserterna är väldigt mallade, de är väldigt hårt inrepeterade och upplevelsen är liksom inlåst av visualiseringar och backing tracks. Det går liksom inte att improvisera särskilt mycket, det blir inte särskilt spontant.
Tina Malofsson, vad säger du om det där? Är det liksom event snarare än konserter man går på?
Mm, ja, men det blir ju show, det blir det verkligen. Precis som Po säger, det är väldigt liksom mallat. Det är från början till start. Alltså på klocka startade Kent nästan varje kväll och man visste exakt när det skulle ta slut. Men sen vill jag också ta med just det här publikbeteendet. Just i Kents fall så har vi också ett gäng fans, både nya och lite äldre. Där ser vi också att det har att göra med liksom beteendet generellt. Att så här, ja, men ungdomar... Det är de här TikTok-grish-killarna som kanske har en helt annan ambition eller känsla av vad upplevelsen ska vara. De lever också hela tiden i ett narrativ att de ska filma sig själva och sina reaktioner. Alltså det påverkar ju också förstås publikbeteendet och hur det är, medan ja, men de äldre kanske sitter och bara betraktar, iakttar. Så det är många olika grejer när det är ett sånt stort band som Kent som påverkar publikbeteendet, för att det också är ett sånt oerhört folkkärt band över generationsgränser.
Mm. Så om publiken hade varit liksom det här är inte en homogen grupp, är det det som gör att det blir liksom olika åsikter om hur publiken ska bete sig?
Ja, men allt verkligen, och absolut också olika åsikter om vilka låtar som ska spelas och inte. Det finns ju det här liksom gänget som bara vill ha B-sidorna, som inte alls tyckte att hitsen förtjänade att vara där, och sen satt jag själv där och liksom studsade till de allra största hitsen och tyckte det var underbart, så det är klart.
Vad tänker du om det på Didon, just sammansättningen av publik?
Ja, men alltså det är ju också det här som Tina nämnde, att publik, eller liksom, publiken är inte riktigt där heller. De är också någon annanstans samtidigt via sina sociala medier. Jag kommer ihåg när jag var och skrev om Taylor Swift, som ju var ett annat väldigt stort spektakel. Då hade jag 2 tonårstjejer på raden bakom som stod upp under hela konserten och skrek varje text med varsin telefon framför sig och livestreamade hela sin upplevelse i 3 timmar till sina kompisar. Eller rakt ut i liksom någon slags digital tomhet kanske. Jag har ingen aning. Men det är ju det också. Det var, jag menar... Och den där typen av konserter lånar sig ju gärna till det. Liksom, det är ju mer spektakulärt och ju fler människor, desto mer av den liksom det beteendet uppstår ju. Jag menar, det får du ju inte på en klubbspelning. Då blir ju ett sånt beteende jättekonstigt. Liksom.
Vad tycker du att Kent tar för ansvar för att det skulle bli en riktigt bra liveupplevelse då?
Alltså, jag tycker ju att det var bjussigt, och det måste det ju också vara, därför att det blir såna enorma pengar och omsättningar, och därför så måste man ju också lägga på väldigt, väldigt mycket liksom spektakulära grejer på det. Och det var det ju verkligen. Det var jättestora visualiseringar och fantastiskt ljus och inte så bra ljud, men det har ju med arenan att göra. Mm. Och de gjorde väl så gott de kunde, men de spelade ju en roll i en färdig mall, så att säga. Det fanns inte så mycket utrymme för dem att göra saker olika de olika kvällarna heller. Men sen så kan jag ju tycka att de inte borde ha gjort det överhuvudtaget. De hade ju faktiskt slutat.
Och det tar mig in på min sista fråga då, om vi tar fram spåkulan, Tina Merafson. Var det här det sista vi såg av Kent?
Alltså, Jocke Berg sa vid två tillfällen igår att det här är sista nu. Ingen kommer tro mig, men det är sista. Jag bara, men bror, det är ditt eget fel att ingen tror dig, för ni gjorde precis det ni sa att ni inte skulle göra. Men jag tror faktiskt det. Det kändes så på dem själva också, att så här, det blir inget mer nu, för att de, ja, men jag vet inte om det är någon sorts ålder som har kommit i kapp eller vilja, lust. Det var uppenbart för mig i alla fall att för nu så var det här sista.
Bodidon, kort på slutet, vad tror du?
De sa att det var slut även för 10 år sedan, men sen så tog pengarna slut och då var det dags igen. Så att, jag menar, det beror på hur mycket pengar de lever upp då, de närmaste 10 åren, annars får vi se dem igen, tror jag.
Vi får se då. Vi avslutar med Kent-publiken här, tycker jag. Så låter den, Kents sista spelning igår alltså. Tina Merafson, musikjournalist på P3, och Bo Tidholm, musikkritiker på Dagens Nyheter. Tack så mycket till er båda. 8:30 klockan nu. Marta Einestam, Karis, redo att ge oss en sammanfattning av Ekots nyheter.
En skyskrapa på en byggarbetsplats i Bangkok har rasat efter jordbävningen i Sydostasien nu under morgonen svensk tid. Enligt det tyska geologiska institutet har skalvet en magnitud på 7,7 och själva epicentret var i centrala Myanmar. Jordbävningen ska ha känts i flera länder. Polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år även om de inte är misstänkta för något brott i förebyggande syfte. Enligt rikspolischef Petra Lund skulle det kunna förhindra att unga dras in i brottslighet. Barn och unga som sitter inlåsta på institutioner som häkten och SIS-hem vittnar om våld och allvarliga rättighetskränkningar. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som bland annat bygger på djupintervjuer med frihetsberövade barn och unga. I samband med massakrerna mot alawiter och kristna nära den syriska medelhavskusten kidnappades många kvinnor och flickor. Flera av dem fördes bort i fordon av utländska jihadister. Och en 12-årig flicka som gjorde motstånd sköts ihjäl inför ögonen på sin mamma, berättar ett vittne för vår korrespondent. Efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer behöver reglerna skärpas enligt flera experter. Rekommendationen bör vara att ministrar anlitar en extern förvaltare som beslutar om vilka aktier som ska köpas, säljas eller behållas. Tjänstekläder från både polisen och kriminalvården har sålts på second hand-sajten Sellpy. Det visar en granskning som SVT gjort. Tjänstekläder från polisen och kriminalvården lånas bara ut till de anställda och ska lämnas tillbaka när anställningen upphört. Det gör att det är ett brott att sälja dem. Med det lämnar jag över till Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
Och Ekonomiekot inleder med att Finansinspektionen ska granska ståltillverkaren SSAB och om bolaget brutit mot reglerna i sin koncernredovisning. Det som ska utredas är en enorm nedskrivning som ståljätten gjorde 2023 på drygt 33 miljarder kronor. Det var nämnden för svensk redovisningstillsyn som granskar börsbolagens rapporter som reagerade på nedskrivningen och anmälde den till Finansinspektionen. Nu fotboll. Allsvenska lag i mindre och medelstora städer tar emot mer pengar från sina kommunala bolag, det visar Ekonomiekots granskning. Sponsorintäkterna är också en större del av ekonomin för klubbarna på mindre orter än för storstadslag. Lisa Lidén är klubbchef för IFK Värnamo, där sponsorintäkterna är viktiga.
helt avgörande skulle jag säga. Och framförallt att ha långsiktiga relationer som vi har.
Kommunala bolag och kommuner sponsrade de här allsvenska klubbarna med över 4 miljoner kronor under 2024. Mest sponsring får Boråsbaserade IF Elfsborg som tar emot över 1,8 miljoner från Borås stad och kommunala bolag i Boråstrakten. Det vanligaste är att få någon form av stöd eller subventionerad hyra för arenan de spelar på från sina respektive kommuner, men de ingår inte i Ekonomiekots kartläggning. Alla har däremot inte sponsoravtal med kommun eller kommunala bolag. Storstadslagen med undantagen Malmö FF och AIK har inga kommunala bolag eller kommuner listade som sponsorer. Sven Ljunghagen, professor i sports management vid Copenhagen Business School, tror att det finns en förklaring till att det är så.
Det tror jag helt enkelt kan förklaras av näringslivsstrukturen. Det finns långt fler privata aktörer i storstäderna.
Och reporter här var Hampus Zetterqvist i samarbete med Noam Bertling på P4 Sjuhärad. Och nu ett lyssningstips.
Det finns tydliga vinnare i pensionssystemet och så finns det förlorare.
Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd.
Samtidigt behöver vi jobba allt längre upp i åldrarna.
Och de kommer ju att höjas ytterligare igen.
Jag känner typ att det är väl det man pratar om hela tiden, att det håller på att bara öka och öka i åldern.
Hur länge måste man räkna med att jobba och vad är det viktigaste att tänka på när det gäller den framtida pensionen? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
Du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio Play. Det är oro på börserna i väntan på Trumps tullar, bland annat de 25-procentiga tullarna på bilar och fordonskomponenter. Tokyo-börsen har backat 1,8% nu på morgonen och biljättarna Toyota, Honda och Mazda sjönk kraftigt. Shanghai är ner 0,7% och Hongkong också ner 0,7%. I USA igår föll Nasdaq 0,5% och Dow Jones 0,4%. Och för fordonstillverkarna General Motors, Ford och Stellantis med stora delar av sin tillverkning utanför USA var det stora tapp. Elbilstillverkaren Tesla däremot, som har en relativt stor andel av sin produktion inom USA och där Trumps medarbetare Elon Musk är vd, steg något. Stockholmsbörsen stängde på minus 1,1% med Volvo Cars ner 7,6%. En dollar kostar just nu 10 kronor och 1 öre och en euro kostar 10 kronor och 81 öre. Och vi kan notera att guldet som normalt stiger i pris i oroliga tider är uppe på en ny rekordnivå. Närmare 3 083 dollar per uns är vad man får betala för guldet just nu.
Carl W. Andersson med Ekonomiekot. Vi ska få Vetenskapsradions nyheter. Gustav Klarin.
När förutsättningarna för forskning i USA nu försämras hoppas utbildningsminister Johan Persson att toppforskare där ska kunna lockas till Sverige. Han planerar att kalla företrädare för branschen till möte.
Allt från forskningsfinansiärerna till lärosätena för att se över vad vi kan göra för att underlätta en mer så att säga, strategisk rekrytering för att attrahera amerikanska forskare till Sverige.
Både för att gynna Sverige och för att...
Det finns ju viktig forskning som nu annars kanske hamnar på halt i USA med den stökiga hanteringen där vad det gäller forskningsfinansiering till exempel.
I fler länder i Europa finns liknande tankar nu. 13 forskningsministrar har skrivit ett brev till EU:s forskningskommissionär om att man bör samlas för att tillsammans hitta sätt att locka hit forskare från USA. Sverige har en speciell fördel, det menar professorn i Nordamerikastudier Dag Blank.
Svenska föräldrar och försäkringspolitiken till exempel, möjligheten för båda parter i ett äktenskap eller ett förhållande att ha en karriär till exempel. Och barnomsorg inte minst spelar ibland en intressant och viktig roll. Och det kan vara en fördel för Sverige tror jag i det här läget.
Camilla Widerbäck, reporter. Allt färre unga kvinnor vill skaffa barn. I en ny studie från Uppsala universitet så var andelen 75%. En rejäl minskning från 91% när samma undersökning gjordes 2014.
Ibland känner jag att jag skulle vilja ha barn. Men sen så känner jag att med omvärlden, vad som sker just nu, både klimatet och med liksom allt liksom krig och elände som sker just nu, så känner jag så här, vill jag verkligen skaffa barn i den här världen?
Liksom Johanna Eriksson i Uppsala angav 16% av studiens nästan 600 kvinnor, majoriteten studenter och i genomsnitt 24 år, att de var osäkra på om de ville ha barn. 8% ville det inte.
Jag heter Kimberly. Det kan nog bero på att det kanske inte är samma förväntningar från världen, att man kanske så här, faktiskt funderar på vad man vill. Att förut kanske man känner att ja, man bara gör det för det är så, det är nästa steg.
40 av studiens kvinnor angav orsaken till att de inte ville ha barn. Och just att de inte hade någon önskan att bli förälder var ett mycket vanligare skäl än exempelvis hälsa eller ekonomi. Att allt fler väljer bort att bli föräldrar är ett globalt fenomen enligt Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet. Resultaten från den nya Uppsala-studien stämmer överens med de två mer storskaliga enkätundersökningar som hans forskargrupp gjort i Sverige. Andelen samboende barnlösa par som angav att de inte planerar att skaffa barn ökade där mellan åren 2012 och 2021.
Så då är det en kombination dels av att man faktiskt inte vill ha barn och att man kanske tycker att omvärldssituationen ser så skrämmande ut att man inte riktigt vågar komma igång med barnafödandet. Att skaffa barn, det är ett framtidsorienterat projekt.
Anna Elström, reporter. Kläd- och modeindustrin är en av de branscher som kraftigt påverkar miljön och beräknas stå för ungefär 10% av de globala utsläppen av växthusgaser. Avtrycket skulle kunna minskas om människor börjar låna eller hyra sina kläder, men det verkar svårt att få lönsamhet i kläduthyrning. Det är en liten mindre studie från Chalmers tekniska högskola där man tittat närmare på 9 svenska kläduthyrningsföretag. Helena Thorhages, som håller på att starta ett uthyrningsföretag, tror att en väg till framgång är att bygga ett slags community eller gemenskap kring butikerna.
De här personerna som haft på sig plaggen, att de ser liksom just det här värdet i att plaggen används mer och mer, att det är roligt att ha samma som någon annan, att man får komma hit på events och att det finns liksom en glädje i att komma hit. Då bygger vi någon annan form av lojalitet.
Helena Thorhage, intervjuad av Karin Gyllenklev. I Stockholm ska nu arbetet börja med att bygga en av världens största anläggningar för infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biomassa. Här uppger energibolaget Stockholm Exergi. Energibeslutet har nu fattats efter att Energimyndigheten i januari beviljade Stockholm Exergi statligt stöd till anläggningen på 20 miljarder kronor. Anläggningen ska fånga in och lagra 800 000 ton koldioxid om året, vilket är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Gustav Klarin med Vetenskapsradions nyheter. När Sverige gick med i NATO välkomnade svenska officerare med öppna armar på världens största flottbas i Norfolk, Virginia, där organisationens amerikanska högkvarter ligger. Men med Donald Trump har spelplanen förändrats. Frågan är hur de svenska officerarna påverkas av det nya geopolitiska läget. Frilansjournalisten Katarina Andersson reste till Norfolk för att träffa Charlie Philipsson som är chef över den svenska styrkan där.
Jag hade ju aldrig kunnat gissa under alla mina år att vi faktiskt skulle gå med i NATO. Det fanns inte på kartan egentligen. Men det svängde ju oerhört snabbt och helt plötsligt sitter vi här idag.
Kapten Charlie Philipsson med över 40 år i försvaret basar för att bygga upp den svenska styrkan på NATOs högkvarter i USA, Norfolk. Det här är centret för NATOs strategitänk och en stor uppgift är att staka ut kursen för framtidens krig. Hittills är 10 svenska militärer på plats här. De ska bli 55 om några år är det tänkt.
Bland det första som skedde var att det var ett litet garden party där vi välkomnades med en öl och alla accepterade en som en fullvärdig medlem. Och det är både en utmaning men också väldigt stimulerande egentligen.
NATO was busted until I came along. I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer.
Sen Charlie Philipson kom till Norfolk och skålade in Sveriges NATO-inträde har mycket hänt. Trump har skakat om alliansen, distanserat sig från NATO och flörtat med Ryssland. Till och med pratat om att annektera Kanada och Grönland. Trumps retorik skakar Europa och nu ses ett amerikanskt NATO-utträde plötsligt som möjligt. Och vad Trumps nästa drag blir, det är ingen som vet. Men vissa gissar bättre än andra.
Now, what will he do with NATO? There's a NATO summit coming up in June. We don't know. My guess is that Mr. Trump probably will not make up his mind till the last minute.
Det här är Dr. Dov Sackheim, en veteran i amerikansk försvarspolitik. Han var försvarsminister Rumsfelds högra hand under president Bush och han är fortfarande en tung rådgivare i Washington. Han tror att Trump drar ut på NATO-beslutet och att USA faktiskt kan lämna.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Dr. Sackheim är ingen Trump-man, säger han. Det som händer nu är beklagligt. Men en sak håller han med Trump om. Europa måste ta större ansvar. USA har betalat NATO-notan allt för länge.
I mean, let's face it. If NATO had spent 3% of its defense budgets since the wall came down, we wouldn't be where we are today.
Hade Europa betalat hade vi inte varit där vi är nu, säger Sackheim. Medan Europas ledare försöker hålla kvar Trump i NATO så måste Charlie Philipson och de svenska militärerna i Norfolk hantera en helt ny verklighet.
Självklart finns det en oro för vad som kommer att ske. Och jag samtalade med min amerikanska motsvarighet där för någon vecka sedan. De vet inte heller vad masterplanen är.
Och hur är stämningen när du pratar med dina amerikanska kollegor här?
Vi kör på som ingenting har hänt mer eller mindre tills någonting har hänt. USA är medlem i NATO och de bidrar ganska substantiellt här i Norfolk. Det har ju inte förändrats och så länge det inte sker någon förändring så är det business as usual.
Så det går inga flyttlass med amerikanska skrivbord och datorer och de flyttar inte ut härifrån i alla fall?
Nej, det gör de inte. Inte än så länge i alla fall.
If the United States was in trouble and we called them, we said, we got a problem. Do you think they're going to come and protect us? They're supposed to. I'm not so sure.
We're dealing with a different sort of person who doesn't, not only is not a diplomat, he doesn't want to be a diplomat.
Och hur handskas man med Trump? Det måste Europas ledare lära sig. Trump är ingen diplomat och han vill inte vara det. Sackheim pekar på det som funkar på Trump. Smöra, få honom att känna sig uppskattad, respekterad och trygg. Det handlar om att hitta en koppling och den kan vara banal.
So you have to bring different things to Mr. Trump's table.
Trump gillar Storbritanniens premiärminister Keir Starmers engelska accent och har skojat om den. Och Frankrikes president Macron steg i graderna hos fastighetsmagnaten Trump för att han lyckats renovera Notre Dame på 5 år.
I think they've done an incredible job with the Cathedral of Notre Dame. And I'm very good at construction. I know good construction, I know bad construction. So I just want to congratulate you. That was an amazing job. I don't think you've gotten enough credit for it. Someday you will. Someday you will.
Normally you wouldn't think that a relationship between France and the United States depends on how quickly you restore Notre Dame. But if that's how it is, that's how it is.
Alla väntar på Trumps nästa drag. Bäst är nog att inte lyssna för mycket på vad han säger, utan istället se vad han faktiskt gör, säger Charlie Philipson.
Om man tittar på Trumps förra mandatperiod så var det mycket om reducera eller gå ur NATO. Men när man summerar hans förra period så var det ju faktiskt att USA utökade sin närvaro i Europa. Vi måste se vad han gör.
NATO-mötet i juni blir avgörande, tror Dr. Sackheim. Då väntas Trump tala klarspråk. Får han som han vill så stannar han, annars kan han lämna. Och Sverige har en roll att spela. Ulf Kristersson har varken Starmers accent eller ett Notre Dame att skryta med. Men det finns andra sätt att vinna över Trump, säger Sackheim.
Telling Mr. Trump You have been the man that has gotten NATO to go so much further. And we Swedes have fought many wars with Russia. We know what they're like. And thanks to you, we are building up our forces. I think he might like that.
Tricket är att smickra Trump och ge honom äran för NATOs upprustning, även om det bara är en halvsanning, säger Sackheim. Putins krig mot Ukraina är den verkliga drivkraften, men i samtal med Trump så måste han vara hjälten.
I'll, if you have to butter, you butter.
Katarina Andersson, frilansjournalist, var reporter i det reportaget. Vi försöker få in nytt material den här morgonen. Jordbävningen, magnitud 7,7 som skakar Sydostasien just nu. Vi ska se om vi kan få tag på någon som finns i den delen av världen och som har känt av det här. Hoppas kunna återkomma till det lite senare under morgonen. I nyheterna kommer ni få höra det 9:00 åtminstone. Då ska vi få kulturnytt. Jens Möller, musik.
Årets artist 2025 är Benjamin Ingrosso.
Och Benjamin Ingrosso blev den stora vinnaren vid gårdagskvällens Grammisgala. Han tog hem 3 priser, bland annat för årets låt. Honey Boy med Purple Disco Machine och alltså Benjamin Ingrosso, årets låt. Och Ingrosso tog även hem priser för årets artist och årets album.
Och idag så är jag sjukt jävla stolt över mig själv.
Peter Jablonski vann en Grammis i den klassiska kategorin för sina inspelningar av Ronald Stevensons pianomusik. Så här låter årets folkmusik enligt Grammisjuryn, Väsen och Hawktail med låten Hawk Ale. Och årets hederspris gick till ingen mindre än Carola Häggqvist.
Det är min första Grammis ever. Äntligen, det här kom verkligen som en överraskning, men väldigt välkommet.
Bland övriga Grammysvinnare märks Patrik Berger som är årets kompositör och Miriam Bryant årets pop. Jag tror vi båda söker svar. Den mördade artisten C. Gambino som vi hör här fick postumt pris för årets hiphop vid Grammysgalan. Fernandos vann dansbandsklassen, Thea Gustafsson blev årets producent, årets rock det är Tåström. Jazzkategorin, den vanns av Sara Aldén. There's only lies. Grammisvinnaren Sara Aldén här. Så film, det är inte varje dag som en indisk kvinna slår igenom som filmregissör. Men med bioaktuella prisade filmen All We Imagine as Light så har Payal Kapadia blivit ett namn att räkna med. Vår kritiker Emma Engström har sett den här filmen.
Det är inte handlingen som gör filmen All We Imagine as Light till en utsökt upplevelse. Det är hur den är gjord. Musiken av kompositören Topche svävar över 12 miljoner staden Mumbai. Och medan kameran sveper över gatorna får vi höra invånarnas känslor. Att storstaden verkar äta upp tiden och att någonting gick förlorat när de lämnade sin hemby för att jobba. Till slut landar vi på ett pendeltåg där de två rumskamraterna Prabha och Ano åker till och från jobbet. De jobbar på samma sjukhus och de vill ha kärlek. Prabhas man är i Tyskland och jobbar. Han har slutat ringa och Ano är omöjligt förälskad i en ung muslim. En tredje jobbarkompis dyker upp i handlingen, den vräkningshotade kokerskan med bäsk humor som piggar upp med en flaska sprit och sin vrede mot en ohederlig hyresvärd.
Last time kabhi phone kiya tha usne.
Regissören Payal Kapadia fångar i sin första långa spelfilm både kärleken till en myllrande metropol och kvinnornas längtan efter befrielse från vardagens begränsningar. Möjligen blir upplösningen något lång, men det här är en romantisk och vackert blåskimrande film gjord på syre och monsunregn.
Emma Engström ger en 4 i betyg till filmen All We Imagine As Light. Igår gjorde rockbandet Kent sin kanske sista konsert någonsin, även om vi ju faktiskt hört samma sak tidigare.
Jag har inga ord, alltså det var verkligen typ det sjukaste jag har varit med om. Alltså grät nonstop.
Ja, det säger 17-åriga Sara som såg bandet för första gången. Senast som Kent sa hej då till fansen var 2016. Men den här gången gör de det för gott, sa sångaren Jocke Berg från scen. Och för 32-åriga Daniel känns det tungt.
Sista just nu känns jättejobbigt, absolut. Jag önskar bara att han fortsätter.
Han har varit på alla 6 konsertkvällar under veckan, men det finns också fans som inte är övertygade om att Kent faktiskt gjort sin sista konsert, som 27-åriga Rasmus.
Alltså det är fantastiskt att få vad man ska kalla för ett avslut, men det är också precis som 10 år sedan. Vilket skulle vara ett avslut, men jag tror inte det är i slutet.
Kent-reporter här, Vanja Hagberg på P3 Nyheter. Och i USA ska en rad statliga museer omformas i syfte att få bort det som Donald Trump kallar splittrande narrativ och olämplig ideologi. Det här är de övergripande målen som USAs ledare ger uttryck för i en presidentorder gällande stödet till Smithsonian Institute som förvaltar bland annat runt 20 museer. Elias Wahlberg.
Vi lämnar till SMHIs Katarina Andersson som ska ge oss land och sjöväder.
God morgon. I sydöstra delen av landet väntas allt mer sol med inflytande från ett högtryck över Belarus. I samband med detta är risken för gräsbrand stor. Även i snöfria delar av sydöstra Norrland är risken lokalt stor. I västra och norra delarna av landet styr ett lågtryck på Norska havet in mer moln och en del regn eller snöfall. Prognos till imorgon bitti. Hela Götaland. Fram på dagen får solen allt mer utrymme i de södra och östra delarna och temperaturen stiger här till 10-15 grader. Lokalt något högre. I övrigt 5-10 grader, mycket moln och i Dalsland även något regnstänk. I natt 0-5 grader, lokalt i öster någon minusgrad. Vinden blir sydvästlig, på dagen med friska vindbyar. Östra Svealand, molnigt men fram på dagen delvis uppklarnande med utrymme för sol och 9-14 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar som i natt avtar. Då halvklart och 0-5 grader. Västra Svealand, här dominerar molnen. I främst Värmland i eftermiddag drar någon skur eller snöby in västerifrån. På dagen 3-8 grader, i natt något lägre. Lokalt runt noll och dis eller dimma. Sydvästlig vind med friska eller lokalt hårda vindbyar som i natt avtar. Hela södra Norrland får mycket moln och till en början något regnstänk här och var. På eftermiddagen kan det bli lite gluggar i molnen och det gäller framförallt i de norra landskapen. Över Jämtland och möjligen Härjedalen kan det åter dra in något stråk med byar av regn eller snö västerifrån. På dagen 5-10 grader, i kustlandet lokalt ett par grader högre, i fjällen 0-5 grader. I natt minskar molnigheten, då -1 till +3 grader. I Gästrikland runt 5. Sydlig eller sydvästlig vind, ökande till friska till lokalt hårda vindbyar som avtar ikväll. Hela norra Norrland, mulet eller mulnande söderifrån och något regn eller i fjällen snöbyar.
Fram på dagen tilltar regn och snöfall över södra Lappland och Norrbotten och rör sig sakta norrut. I söder kan det bli lite gluggar i molnen, men också någon lokal skur. På dagen 0-5 grader. I natt -3 till +2 grader, lokalt ner mot -5. Och klart till halvklart, längst i norr och i fjällen fortsatt snöbyar. Vind omkring syd, på Karlfjället från ikväll, frisk till hård vind omkring väst. Och sjöväder, sikten på Skagerrak fram till i natt, tidvis regn och risk för dålig sikt eller dimma. I natt på de sydvästra farvattnen också risk för dimma. I övrigt mest god sikt. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak, sydväst 10 till kuling 15 meter per sekund. I natt 5 till 10. Vänern samt Kattegat till och med Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydväst eller syd 5 till cirka 10. Mest på norra delarna. I kväll 2 till 7. Lokalt växlande. Och slutligen Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 10 till kuling 15. I natt 7 till 12 meter per sekund. Och det var allt från SMHI, så jag lämnar åter till Elias Wahlberg.
Så här, vi ska koppla upp Bangkok snart. Svenska Dennis som är på semester där och har känt jordskalvet som vi kommer att höra mer om i Ekot klockan 9 också. Och sen Ring P1 klockan 9:30. Emmy Rasberg, god morgon.
God morgon. Ja, det är fredag. Det betyder att det är sista chansen den här veckan att göra sin röst hörd i direktsändning i P1. Jag tycker du ska ta den chansen. Ring in till programmet 020 22 10 10 i telefonnumret till Ring P1 020 22 10 10. Ring nu för goda chanser att vara med i Ring P1.
Kraftig jordbävning i Sydostasien. Polisen vill kunna avlyssna barn utan att de misstänks för brott. Och vittnen berättar om kidnappade kvinnor i Syrien. Det är Ekots rubriker klockan 9. Marta Einerstam Karis i studion. Ja, en kraftig jordbävning har inträffat i Sydostasien. Den har märkts i bland annat Thailands huvudstad Bangkok. Axel Kronholm, vår korrespondent, du är i Manila. Vad kan du berätta om det här?
Ja, det här var en relativt kraftig jordbävning som ägde rum på början av eftermiddagen lokaltid i Myanmar, ganska nära staden Mandalay. Och vi vet väldigt lite om skadeläget där. Jag har sett obekräftade videor som visar på ganska omfattande materiella skador, men vi vet fortfarande ganska lite. Men den här jordbävningen kändes också i delar av Kina och i Thailand, som du sa. Där så var det flera höghus som skakade och det rapporteras om panik och oro när folk strömmar ut ur byggnader. Och det var också ett höghus på 30 våningar som höll på att byggas i en del av stan som kollapsade. Det föll ihop som ett korthus. Och där är räddningsarbetare på plats och söker igenom rasmassorna.
Och så här berättar Tobbe som bor i Bangkok och som var på väg till tvättstugan.
Då jag känner hur allting börjar skaka och redan redan där är ju balansen dålig och sen tar jag ett steg till och då faller jag bara handlöst rätt ner. Liksom slår två frivarv i trappen och tror att jag bryter ryggen först.
Hur mycket skakade det?
Ja, det skakade så pass mycket så att jag trodde att taket skulle ramla in. Liksom. Så att jag tog mig ut rätt snabbt på gatan och så möttes jag av andra människor som tänkte likadant då.
Berättade Tobbe som bor i Bangkok och som var på väg till tvättstugan när jordbävningen inträffade. Med oss innan var vår korrespondent Axel Kronholm. Sverige nu. Polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år utan att det finns en misstanke om brott, så kallade preventiva tvångsmedel. Vi hör rikspolischef Petra Lund.
Jag tror att allmänheten och föräldrar framför allt verkligen skulle föredra det om vi kan förhindra att barn dras in i brottslighet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel, men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda sådana här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
Men jag kan hålla med om att i vissa avseende är barn känsligare, till exempel när det gäller att frihetsberöva dem. Men när det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma, att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna.
Reporter Simon Andrén. Barn och unga som är frihetsberövade vittnar om våld och allvarliga rättighetskränkningar på låsta institutioner som häkten och SIS-hem. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som bland annat bygger på djupintervjuer. Ekot har låtit andra barn och unga läsa upp några citat ur rapporten.
Vi är fortfarande människor här inne, men det känns inte så. Det känns som att vi behandlas som djur. Vi ser personalen bryr sig inte alls.
88 frihetsberövade barn och unga har suttit i långa samtal med barnombudsmannen. Deras berättelser inifrån häkten, SIS-hem och anstalter vittnar om institutioner där rättigheter kränks och grundläggande behov ignoreras.
Jag har varit med om hemska saker i mitt liv, men ingenting har någonsin varit värre än det här.
Äldre män har naken visiterat unga tjejer. Maten är ofta kall, ibland fryst. Det kan vara brist på mensskydd. Alla får inte heller den undervisningen eller de 4 timmarna med sällskap, det vill säga utanför isoleringen, som de enligt lag har rätt till.
Ska vi förändra ett barn som har begått allvarliga brott så gör vi inte det genom att kränka dem ytterligare.
Juno Blom är barnombudsman.
För det här är ju barn som många gånger aldrig har fått en första chans i livet, utan som på olika sätt har levt i en utsatthet i stort sett sedan de föddes. Och att barnen på de här liksom mest basala rättigheterna inte får tillgång till dem, det gör mig väldigt förtvivlad.
Reporter Sara Nuder. Och socialminister Camilla Waltersson Grönvall ser ett behov av att göra om statens institutionsstyrelse efter rapporten. Hon skriver i en skriftlig kommentar till TT att citat, det är minst sagt bekymmersamma vittnesmål som återges i rapporten. Slut citat. Hon skriver också att det är oacceptabelt att barnen inte får den utbildning och sjukvård de har rätt till. Statsminister Ulf Kristersson anmäls till konstitutionsutskottet för misstänkt åsiktsregistrering. Det rapporterar TV4-nyheterna. Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som anmäler efter dagens ETC:s granskning som visar att anställda tjänstemän på regeringskansliet får sina politiska åsikter registrerade. Och där de med politisk hemvist till vänster uppges hållas tillbaka från viktiga positioner. Om uppgifterna stämmer kan det strida mot grundlagen. Så ska vi till Syrien, för i samband med massakrerna mot alawiter och kristna nära den syriska medelhavskusten kidnappades många kvinnor. Vår korrespondent har pratat med en man som av rädsla för repressalier vill vara anonym, men vittnar om hur kvinnor fördes bort av vad han kallar utländska jihadister.
Akhadu banat atfal min al 10 sanawat.
De tog flickorna, barnen. De tog många kvinnor och flickor. En grannflicka, hon var bara 7 år. De har fört bort minst 500 kvinnor till Idlib, säger han. De uppmärksammade massakrerna av civila alawiter men också kristna i Syrien har lämnat hela samhällen övergivna och tomma. Vittnesmålen om det ibland urskiljningslösa dödandet har varit många och starka. Mannen som nu berättar försäkrar att han med egna ögon sett mord på civila och hur flickor och kvinnor förts bort, kidnappats. Ja, jag försäkrar han. Jag såg det själv, hur de slängde in dem i bilar eller på flaken och körde iväg. Han berättar också om en vän till familjen. En 12-årig flicka som gjorde våldsamt och ursinnigt motstånd när de försökte föra bort henne. Flickan dödades då inför ögonen på sin mamma. Flera som jag talat med säger samma sak. Hur de sett kvinnor kidnappas av jihadister, ofta utländska, och att de inte hört av kvinnorna sedan dess. Vi har inte hört någonting sedan de togs av de utländska mujahedinkrigarna från Afghanistan och Pakistan. Jag tror att de togs för att utnyttjas sexuellt, säger mannen. Men det finns också uppgifter om att vissa av kvinnorna kidnappats för att släppas mot lösesummor. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Turkiska myndigheter har gripit en av advokaterna till den sedan tidigare fängslade borgmästaren i Istanbul, Ekrem Emamoglu. Det uppger det största oppositionspartiet, Republikanska folkpartiet, rapporterar Reuters. Förutom advokaten har också en parlamentsledamot för det största oppositionspartiet gripits av myndigheterna. Idag väntas USAs vicepresident J.D. Vance och hans fru komma till Grönland för ett besök på en amerikansk militärbas. De är inte inbjudna till besöket som väckte starka känslor bland grönländerna. Framförallt efter upprepade krav från president Trump att USA bör ta över Grönland. Sverige igen. Det behövs skarpare regler för ministrars aktieinnehav. Det menar nu flera experter efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer. Ekots genomgång visar att ingen av de ministrar som handlat med aktier de senaste åren använder sig av en extern förvaltare. Och det förvånar Claes Sandgren, professor emeritus i juridik vid Stockholms universitet.
Ja, jag menar att ministrar bör inte överhuvudtaget handla med aktier därför att det kan väcka misstanke.